Idag är det alltså dags för gudstjänst nummer 2 i vår serie Var är Gud när livet är mörkt? Och som Rune sa förut och som det belystes i intervjun med Carola så handlar det då om när sjukdom kommer. Alltså var är Gud när du blir sjuk? Eller när någon i din närhet blir sjuk? Och hur ska man hantera det? Hur ska man tänka om Gud i en sjukdomssituation? Och vad finns det för bibelord att hålla fast i sådana här situationer? Det vill jag säga någonting om nu. Vi ber en bön tillsammans först. Herre Jesus, vi behöver dig i våra liv. Jag tror att många stämmer in med i den tanken. Och Gud, jag ber om att du genom den här predikan skulle skicka en hälsning in i någon i några människors liv om var du är och om din makt och din kraft. I Jesu namn. Amen. Det finns ganska många saker som vi upplever som orättvisa. Har du syskon så har du säkert, kan säkert komma på flera gånger när du talat om för dina föräldrar hur orättvist behandlad du har blivit. Men när det gäller orättvisa så tänker jag framförallt på två saker som är riktigt orättvisa. Det ena som är orättvist, det är ett av kyrkans mest använda ord, nämligen nåd. Nåd, det är någonting vi återkommer till i princip varje gudstjänst. Det finns massor av bibelord som handlar om nåd. Och en definition på nåd kan vara detta. Och jag vet att jag har nämnt detta tidigare. Nåd, det är en oförtjänt förmån vi inte kan arbeta ihop till. Eller nåd, det är vad vi mest behöver när vi minst förtjänar det. När det blir tydligt att vi är skyldiga, då behöver vi nåd. Nu vet man uppenbart ställt till det så det drabbar både en själv och andra, så är det ju nådefulla människor runt en man behöver. Man vet att man bär skulden för vad som har hänt. Men där och då så hoppas man ju att de människorna som drabbats möter mig med gör inte om det där. Alltså det är nåd. Jag förtjänar en sak. Har gjort mig skyldig till att städa upp och betala för problemet jag orsakar. Men möts av människor som säger ja, jag förlåter dig. Nu går vi vidare. Alltså nåd är inte rättvist, men nåd är något fantastiskt. Något Gud vill ge och vill ge igen och igen och igen. Nåden är inte rättvist, men det är väl också det som gör den fantastisk. Det andra som jag tänker på som absolut inte är rättvist, det är själva livet. Själva livet är inte rättvist. Delvis så tänker jag på delar, perioder, områden i livet som vi kanske skulle säga är bra, lätta, som vi liksom gärna klär i positiva ord. Sedan så kan vi ju möta andra delar, perioder eller områden som kan vara raka motsatsen. Att livet är tungt, livet är mörkt, saker går emot oss. Vi kan liksom inte härleda anledningen till att det som förut var bra nu är dåligt. Utan det bara händer. Alltså vi kan se orättvisan i våra egna liv. Sedan så tittar vi lite längre än oss själva och så inser vi samma sak. Livet är inte rättvist. Människor som vi vet inte förtjänar det är med om saker som vi aldrig skulle önska hända någon annan. Vi ser människor som får fly från sina hem, sina länder, på grund av någon annans beslut och bestämmelser. Och de som flyr får liksom lida och riskera sina liv på kuppen. Det är inte rättvist. Eller det som vi pratar om idag. Fel människor blir sjuka vid fel tillfällen i livet. Och det verkar inte finnas någon anledning till varför. Vi kan bara konstatera det. Livet är inte rättvist. Och det blir extra tydligt för en del när det handlar om när människor blir sjuka. Och i den här predikan kommer jag inte försöka förklara varför människor blir sjuka. Varför en del av er som lyssnar varit sjuka länge. Eller har folk i er närhet som är sjuka. Och liksom flera gånger ställt frågan till Gud. Varför det ska behöva vara så. Jag kommer inte svara på den frågan. Och det kan jag inte heller. Alltså saker händer som bara inte går att förklara. Livet är orättvist. Det kommer vi inte ifrån. Precis detta berättar ju också hela den bibliska historien. Alltså det finns så många berättelser här i och i kyrkans historia med människor som lever sitt liv nära och för Gud, som gör val där de väljer att följa Guds vilja, Guds tanke för dem själva, för den här världen, som tar beslut som är grundade på deras kärlek till Gud och till andra människor. Beslut som för dem ur bekvämlighet, som gör att man kan tycka att de borde besparas sjukdomar. Det är människor som borde besparas lidande och annat. Men det händer ju inte. Alltså istället är de med om hur livet på något sätt vänder sig emot dem. Hur borde människor runt dem och dem själva få gå på en del smällar som skulle kunna knäcka vem som helst och som också gör det med en del. Och det verkar inte finnas någon tydlig anledning eller förklaring till varför sånt här händer. Thomas Sjödin, som ju är författare och krönikör och pastor, känd föreläsare. Han var för en del år sedan och talade på en samling om det här med lidande och mening. Och så berättade om deras två sjuka barn. Två pojkar som drabbas av en hjärnsjukdom som gjorde att de dog runt 10-årsåldern. Så berättade han att en del människor sa till honom att det fanns säkert en mening med det som hade hänt. Att det var inte bara det att pojkarna var sjuka, utan det var något meningsfullt i det hela också. Så berättade Thomas att varje gång någon sa så, så svarade han med all bestämdhet och tydlighet nej. Det finns absolut ingen mening att två unga pojkar är sjuka från födseln i en sjukdom som vänder upp och ner på en hel familj och släkt. De blir inte mycket mer än 10 år gamla. Och samtidigt lämnar ett enormt tomrum efter sig i sin familj som liksom får en ny sorg när de dör. Är det meningsfullt? Nej. Är det rättvist? Nej. Alltså förtjänar Thomas Sjödins familj, Carolas familj eller massor av andra människor i samma situation det? Nej. Borde inte Gud beskydda dem från sjukdomar när de ställer sina liv till förfogande för hans räkning? Det kan man tycka att han borde. Och det tycker nog också ganska många av oss. Men det händer inte. Eller i alla fall inte så ofta som vi önskar. Utan det verkar vara så, oavsett om du kallar dig kristen eller inte. Om du säger att du lever ditt liv för Gud eller för något annat, så är det högst sannolikt att du eller människor i din närhet kommer drabbas av sjukdom och andra svårigheter. Och det är inte meningsfullt. Du som sitter här och tänker att Gud har säkert en tanke med min sjukdom. Eller det som har drabbat vår familj med lidandet vi står i just nu. Eller kanske du försöker se något gott eller meningsfullt i det helvete du befinner dig just nu. Vet du, det finns mycket som händer som inte har någon mening. Vare sig någon mening i Guds ögon eller från något annat håll. Saker händer, människor blir sjuka. Och det är meningslöst och jobbigt. Men samtidigt måste det ju vara så att det finns något hos Jesus som verkar hålla när människor blir sjuka. Carola nämnde det. Thomas Sjödin har skrivit om det. Det finns något i den kristna tron som till och med håller när döden knackar på. Rune läste i början från andra Korintherbrevet 1. Där Paulus använde de här orden när han skulle beskriva Gud. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter. Stycket där Paulus skriver detta handlar om hur tufft han och några andra hade det under en tid när de befann sig i Asien. Paulus menar till och med att de var med om olika saker som egentligen var bortom deras förmåga i vad de skulle klara av. Men lika fullt så tog de sig igenom de här situationerna och kom liksom levande ut på andra sidan. Och anledningen till att de klarar det är Guds tröst och Guds beskydd. Barmhärtighetens fader. Alltså barmhärtig är ett ord vi kanske inte använder så ofta, men som används i Bibeln och säkert användes ofta för. Jag tänker att det på något sätt är ett vackert och viktigt ord. Och det måste ju på något sätt vara ett ord som utgår från den här delen av kroppen. Alltså från området vid barmen, vid hjärtat. Det är ju här vi känner med folk. Det är här det gör ont i oss när folk lider. Det är här hjärtat sitter. Alltså det måste ju betyda att Gud är en Gud som låter hjärtat tala. Som visar omsorg, kärlek och tröst till människor som är sjuka och lider. För det är vad man gör när man är barmhärtig. Thomas Sjödin, som jag nämnde tidigare, berättade vid ett annat tillfälle när han satt och pratade med en man som var i liknande situation som honom. Ett av mannens barn hade dött. Och de fick ett samtal om såren och om saknaden och om liksom Guds plats mitt i detta. Och så då berättade Thomas Sjödin att han kom på sig själv att vid flera tillfällen liksom ta avstamp så här med foten i golvet. När han försökte förklara hur hans familj upplevde Guds tröst, Guds barmhärtighet och Guds kraft för att klara av den situationen som de var i. Så han på något sätt liksom testade golvet lite extra när han berättade allt detta. Och så efteråt så insåg han precis så hade Jesus varit. Precis så var Jesus för dem när deras söner blev sjuka och dog. Han var en att sätta foten mot. Som ett extra stöd underifrån. Som gjorde att vardagen trots allt fungerade och gick att ta sig igenom. Alltså vad innebär det att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud? Jo, att Gud är en att vända sig till i alla svårigheter. Det är inte särskilt troligt att du slipper svårigheterna bara för att du vänder dig till honom. Men han visar sig att hålla när svårigheterna kommer. I dina svårigheter så är Gud den att trycka foten mot som gör att marken bär. Du hörde det i intervjun förut. Paulus skrev om det. Massor av andra människor i den bibliska historien håller med om det. Och det finns så många erfarenheter kring detta i det här rummet och i kyrkans historia som säger det. Samtidigt så behöver inte det betyda att man alltid känner av Guds tröst. Det finns ju en del som möter sjukdom på det sättet som man tycker att inget tröstar. Eller som ändå inte kommer ifrån tanken om att om Gud skulle finnas och vara god så borde han inte låta människor drabbas av sjukdom och annat. Det berättas om Steve Jobs, företaget Apples grundare, att hans föräldrar ville att han skulle ha en luthersk uppväxt. Så de tog med honom till kyrkan och till söndagsskolan. Och en dag så gick han fram till prästen och så frågade han: om jag kommer räcka upp ett finger nu, vet Gud i förväg vilket finger jag ska räcka upp? Absolut, svarar prästen. Gud vet allt. Då slängde Steve Jobs fram en tidning, nämligen ett nummer av tidningen Life Magazine från 1968, där framsidan såg ut så här. Två svältande flickor från området i Biafra i Afrika. Och så frågar Steve Jobs prästen så här: betyder det då att Gud vet om den här situationen och vad som kommer hända med dem? Prästen blev något överraskad och svarade att ja, Gud vet, men vi förstår nog inte riktigt allt. Och då svarar Steve Jobs: en sådan Gud vill jag aldrig mer ha att göra med. Och så gick han aldrig mer till kyrkan. Jag tänker att den reaktionen egentligen inte är konstig och kanske inte heller ovanlig. Just lidandets problem är ju en anledning man hör emellanåt till varför människor inte vill eller kan tro på en god Gud. Jag tänker att det är så här. Både utifrån vad vi hörde Carola berätta förut, vad Paulus skrev och även berättelsen Thomas Sjödin hade. Om vi tänker att Guds enda uppdrag, enda uppgift när någon blir sjuk och hamnar i lidande, är att komma med en skalpell och pincett för att plocka bort allt sånt där, så verkar vi ha missuppfattat en del. Det verkar snarare vara så att det Gud gör främst, det är att han förklarar sig själv och visar sig som en Gud som låter mycket utgå från barmen, från hjärtat, och vara all trösts Gud. Och han ger en plattform för dig att ta spjärn med fötterna och livet mot, även när du blir sjuk eller när livet är mörkt. Alltså, leta inte bara efter Gud i det felfria, i det som går bra, i det friska. Paulus, han fortsatte beskriva sin situation så här: en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer rädda oss igen. Alltså, det här låter ju lite motsägelsefullt. Å ena sidan är all Gud all trösts Gud, den att lita på i svårigheter. Å andra sidan beskriver Paulus honom som den som uppväcker de döda. Då borde man väl i sådana fall tala om att det inte finns några svårigheter alls, utan man kan känna lugnet utifrån vad som komma skall, nämligen Guds räddning. Alltså, när Paulus skriver detta så gör han det på något sätt med Guds perspektiv och Guds ingång på våra liv. Vad jag tänker att vi gör, det är att vi mäter livet kort. Och det är på ett sätt med all rätta. Men medellivslängden i Sverige är drygt 82 år. Och egentligen det mesta i våra liv styrs utifrån att ungefär så länge lever vi. Och så vill vi liksom maximera innehållet i de 82 åren så gott det går. Och gör allt vi kan för att få några år till. Och det värsta tänkbara som finns är ju när livet på jorden är slut. Alltså, döden i sig vill vi helst inte prata om. Försöker göra den så osynlig som möjligt. Paulus visar på att det finns ett annat perspektiv än den tid som han får leva på jorden. För han verkar inte mena att om någonting händer honom så kommer Gud väcka upp honom från de döda igen på jorden. Utan han verkar mena att det finns ett hopp efter döden. Att efter 82 år är inte allt slut, utan att det finns en evighet som väntar. Och den evigheten är liksom inte bara ett påhäng, inte bara en bonus, inte bara en plusmeny. Utan det verkar till och med vara en mycket större del i Guds tanke för våra liv än livet på jorden. Alltså som att Gud på något sätt ser den fulla bilden, inte bara de första 82 åren eller evigheten som väntar. Han ser båda delarna, och det är det Paulus talar om med uppväckandet som kommer rädda honom igen. Det finns en räddning, det finns ett uppväckande från det döda som inte kommer ta slut. En evighet som väntar där Gud är mer närvarande än i den första delen i livet på jorden. Och det är den stora delen med den alltrösts Gud, med att tro på en barmhärtighetens fader som Paulus skriver om. Och det ska du veta, du som är sjuk, du som har sjuka runt dig. Varför Gud håller att ta spjärn mot med fötterna, det är för att livet på jorden i all sin brist inte är allt. Gud vill bjuda dig till en evighet också. Det är också ett litet svar till Steve Jobs. Att en dag kommer flickorna som svälte på omslaget från Life Magazine inte svälta längre. Utan de kommer möta en evighet. Där både sorg och lidande och sjukdom inte längre finns. Det är inte en lösning på allt. Men det är en tröst. Och det ger ett hopp. Jag tänker att man kommer inte heller ifrån frågan om helande när man pratar om temat för idag. Alltså för Nya Testamentet är ju fullt av exempel när Jesus gör människor friska. Eller någon ber för dem och så blir de friska. Och samtidigt så vet vi alla många människor som inte blivit det. Helt säkert vet vi fler som inte blivit friska än som blivit det när människor har bett för dem. En del av oss känner en besvikelse över det, tycker Gud borde bjudit på fler helanden. Och inte minst kanske vi känner en besvikelse över att personen aldrig blev eller blivit frisk. Alltså vad säger man om allt detta? Varför händer helanden? För det gör ju det. Tror att många kristna känner eller känner till någon som varit med om det. Och jag vet också att det sitter människor här med erfarenheter från det. Men varför verkar det inte hända tillräckligt ofta? Jag vet inte, i ärlighetens namn. Men vad jag vet är att när det händer så säger det något om vem Gud är. Jag tänker att helanden är exempel på när Gud på något sätt bryter igenom det vanliga i våra liv och på vår jord. När Guds verklighet på något sätt tar sig in i vår verklighet. Och för den eller det som upplever det blir det tydligt och konkret att Gud är på riktigt. Att Gud verkligen är Gud. Och som sagt, det kan vi önska skulle ske oftare och mer frekvent. Men Guds genombrytande in i vår verklighet sker också på fler sätt än genom helande. Men jag tror det är så här, men när människor blir friska med ett Guds ingripande. Det sker för att Gud vill ändra på en situation. Alltså vi kan se det i flera bibeltexter när någon blir helad. Det händer för att Jesus inte står ut med att personen är sjuk eller skadad. Jesus gör människor friska för att han är barmhärtighetens fader. Han låter livet utgå från barmen och från hjärtat. Griper in hos dem som lider och är sjuka. Det handlar inte om att någon förtjänar det. Det handlar inte om att någon har arbetat sig till det. Att någon liksom jobbat sig fram till ett helande. Utan när det händer så är det rakt igenom att Gud sträcker fram sin nåd in i en situation han vill ändra på. En annan anledning till att människor blir helade, det är att det sker för att det ska bli tydligt att Gud är Gud. Alltså att Gud på något sätt vill visa vem han är, vilken kraft han har, vilken omsorg han besitter. Det är ett sätt för honom att göra sig känd på. När ett helande händer så visar Gud att han är en Gud som kan bryta igenom det vanliga i våra liv, i vår värld. Liksom och få strålkastarna att vända sig mot honom ibland. Och jag tänker en av anledningarna till det, det är ju att fler människor ska kunna förstå vem Gud är. För vi vet ju att det är så att alla människor, det berättas om i Bibeln, som blev helade, de dog igen senare. Alltså de du känner eller känner till som blivit helade, de har dött. Eller så väntar döden faktiskt på dem en dag. Det vill säga, helande är en temporär lösning på ett problem. Och därför gör helandet framförallt en insats i att visa vem Gud är. Det är inte ett utrotande på allt lidande, på alla sjukdomar på jorden. Men det visar på en mäktig och närvarande Gud. Och Jesus själv uppmanar oss till att be om att människor ska bli friska. Han säger att det kommer hända. Samtidigt är det liksom inte en rätt vi kommer ta oss. Att det kommer hända eller hur eller när eller på vilket sätt. Men fortsätt be om det. Fortsätt vädja till Gud om att ni får se det och uppleva det. Men vet då att när det händer så är det inget kvitto på god kristenhet, inget betyg som säger väl kämpad, utan det är barmhärtighetens fader som bryter in i vår verklighet, vill ändra på en situation för en människa som är sjuk, och det händer för att Gud vill göra det tydligt vem han själv är. Alltså var är Gud när livet är mörkt, när sjukdom kommer? Jo, alldeles nära den som blir sjuk. Han är nära den som finns nära den som är sjuk. Han finns nära hela situationen. Det är inte säkert att du märker och upplever det direkt. Men leta då efter Gud framförallt under dig. Var all trösts Gud, barmhärtighetens fader vill göra och ge dig. Det är något att ta spjärn mot i livets alla svårigheter. Och Paulus satt även på Guds perspektiv om evigheten. För honom är det inte bara livet nu eller livet efter döden. Det är båda. Och den första delen, livet nu, är betydligt mycket kortare än evigheten som väntar. Utan sjukdom, utan lidande och utan död. Och ibland blir människor helade. Varför inte? Hur, när, på vilket sätt? Det är liksom inget vi människor kan kontrollera. Det är upp till Gud själv. Och helandet är temporärt. Det är något som ger oss en relativt kort tid. Men när helandet händer så är det för att Gud vill ändra på en situation. Och för att Gud vill göra det tydligt att han är Gud. Nu ber vi tillsammans. Här är vi nog rätt många som ställer oss frågan ibland. Var är du när livet mörknar? Och kanske inte minst när sjukdom kommer. Gud, låt oss då få veta att ett av dina namn är all trösts Gud. Du är barmhärtighetens fader. Du är den det håller att trycka foten mot. Som liksom bär upp vardagen och livet. Jag vet att det finns människor med den erfarenheten här. Men jag ber också om att fler skulle få uppleva det. Både de som är sjuka men också de som har sjuka i sin närhet. All trösts Gud, barmhärtighetens fader, kliv in i de här situationerna. Och visa vem du är. Och så mitt i allt detta så ber jag också Gud, låt oss få ditt perspektiv kring evigheten och livet på jorden. Hjälp oss att inte binda fast allt. Binda upp allt. Låta allting kretsa runt om åren vi får på den här jorden. utan du ser oss också in i ett evighetsperspektiv. Och så vill vi också säga, Gud, låt människor få bli friska när vi ber för dem. Vi vet, Herre, det är en temporär lösning. Vi vet samtidigt att du står inte ut med att ditt folk lider, med att dina barn bär på smärta. Så visa vem du är, Gud, när du ändrar på situationer. I Jesu namn.